Men när vi står kvar så ska vi läsa en av dagens texter. I Lukas evangelie kapitel 11 och vers 9. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jesus, vi tackar dig för ditt ord, dina egna ord. Och vi ber att det ska få bli verkligt för oss den här stunden, den här dagen. Kom och tala till oss genom din helige ande. Vi säger att du är välkommen här. Gud, du är välkommen här. Vi behöver dig. Forma något nytt i våra hjärtan och ge oss det vi behöver var och en den här stunden. Amen. Okej, innan ni slår ner, säg hej åt någon. Ge en fist bump eller säg, du är också välkommen här. Yes, härligt att se er. Jag heter Benjamin Sträng och tillsammans med Olivia är vi pastorer här och vi är ett team. Det finns några till pastorer och ungdomsledare och andra som jobbar i församlingen med allt möjligt härligt. Och jag är tacksam och glad och stolt att få vara del av den här kyrkan och att ni också är det. Många här kommer ju regelbundet hit och en del kanske söker församling, men roligt att just du är här. Och som vi redan hörde så är vi på avslutningen av en serie som vi haft. Ibland har vi en undervisningsserie, en predikoserie, återkommer i ett samma tema. Och nu har vi haft den här då, God comes where he is wanted. Eller på svenska har vi också sagt, hjärtas längtan efter Gud. Och vi går ner för landning efter att i några veckor nu har varit uppe i den här serien. Vi har också haft 21 dagar bön och fasta som man har fått vara med på. Haft olika bönämnen för varje dag. Och som församling men också som enskilda har vi velat liksom säga, var är mitt hjärtas längtan? Och hjärtat är ju komplext. Det pratade jag om för typ 3-4 veckor sedan. Att det, som det står i Bibeln, att hjärtat är obotligt sjukt. Och Bibelns syn på hjärtat, det är ganska realistiskt. Det är inte bara liksom kärlek och något fluffigt och härligt, utan det är lite problematiskt. Hat och allt som vi hörde om, antisemitism och rasism som vi också har bett för och mot. Så det beror ju på hjärtat, vad som finns i hjärtat. Vi har talat om hjärtats längtan, om bönen, om stillheten, om att få ge plats åt Guds verk och vilja i våra liv. Och att leva med bönen, Gud, du är välkommen här. Du är välkommen här. Och för idag, och som avslutning på det här, så vill jag också ta med den här bönen. Men Gud, väck en aptit i mig. Du ser mitt hjärta, du vet hur det är ställt, du vet vad jag prioriterar, du vet vad jag fightas mot, du vet vad jag längtar efter. Väck en aptit i mig, en ny hunger efter dig Gud. Möt mig här. Jag vet inte hur många brukar skriva ner åt anteckningar. Nej, jag ska inte ha en handuppräckning. Men det sägs ju bra saker ibland här i Sion. Och en predikan, inte för att det är den som talar utan för att vi talar Guds ord. Man kanske får något nytt man inser. Så skriv ner på telefon eller slå upp din bibel eller hur du vill göra. Jag vill ta med er i det här och innan vi dyker ner vidare i texten, följande text, så vill jag bara säga att i fredags så var jag och Olivia här med flera andra också vuxna och ledare i kyrkan och backade upp vårt härliga ungdomsarbete. Och Tuva, vår ungdomsledare, hon leder det här ungdomsteamet helt fantastiskt fint, väldigt bra. Här var 118 ungdomar i fredags, full fart. Tuva predikade om Guds helighet och la upp hela evangeliet på 20 minuter så att en 14, 15, 18, 19-åring kan förstå det på riktigt. Och jag vet inte hur många som kom till förbön, men många kommer fram. Och det som jag tycker är så påtagligt, och som vi diskuterar lite efteråt, jag och Olivia, det är så ärliga liksom böner de kommer med. Och en del kommer fram och säger, eller hur gör man det här? Jag vet inte, men jag vill ha det här. Kan du be för mig? Och jag tänker, det som finns hos dem, Jesus kallar oss att bli som barnen. Jag säger inte att de är barn de här, men som är yngre än oss. Kommer dit, man vet inte riktigt vad man vill, men man längtar efter något. Och det här hoppas jag att den här veckornas predikoserie. Jag har fått veckan med Gud, gör något i mig. Det var ett tag sedan, eller kanske aldrig någonsin har jag fått något från dig Gud, men gör något. Jag längtar efter dig och jag säger Gud, du är välkommen här. Och vi har sett exempel i Bibeln på när människor längtar efter honom, skapar plats, ber. Tänker på pingstdagen och de var samlade, de längtade, de bad. Vi pratade om Mose här för några veckor sedan som blev så intresserad av den här busken som brann utan att brinna upp. Och han närmar sig och Gud börjar tala till honom. Som ett förhållningssätt till det här som vi har pratat om och som jag talar om idag, så vill jag ha de här orden. Välkomna, uppmärksamma, delta och ge vidare. För jag tänker att den här hela inställningen till att amen, tänk om Gud vill göra något. Eller Gud, jag vill välkomna dig här på nytt och på nytt. Det behöver ju vara att vi är öppna. Det är svårt att välkomna någonting eller någon om man är väldigt stängd eller har bestämt sig för att man inte har något behov eller inte är intresserad. Men den här nyfikenheten att välkomna, säga Gud, jag behöver dig. Eller jag tror jag behöver dig. Och den här uppmärksamheten, att uppmärksamma, att lägga märke till. Som Moses som kom till den här busken. Han säger, vad är det som händer här? Gud, det verkar vara som att det är en grej med dig nu för tiden. Ja, det är 2025, 2026 till och med. Gud, det verkar vara som att det är en grej med att människor tror på dig fortfarande. Jag tror inte han är så överraskad, men vi kan ju vara det ibland. Men vi ser unga människor, äldre människor, människor mitt i livet. Som uppmärksammar att okej, Gud är här. Gud finns. Mina föräldrar sa att han inte fanns. Mina lärare sa att han inte fanns. Min lärare skrattade åt mig när jag sa att jag trodde på att Gud har skapat den här världen. Jag ska inte säga vad jag gick i skolan, men det är intressant. Jag som en 16-17-åring, när jag gick i gymnasiet, jag blev hånad för att jag trodde på Gud. Och det är säkert många som kan liksom berätta om. Och det är inte synd om mig och det är inte synd om oss, men jag tänker att man får uppmärksamma sig. Men Gud, jag bekänner att du är här och jag behöver dig. Och sen att delta, att närma sig elden likt Mose. Inte bara uppmärksamma, wow, här är en häftig buske som brinner och inte brinner upp. Utan att delta och närma sig. Jag tänker det är svårt att till exempel döpa sig i vatten utan att bli blöt av vattnet. Det är svårt att komma in i Guds närhet utan att bli berörd av honom. Att någonstans acceptera att jag behöver bjuda in dig Gud. Jag vill bjuda in. Jag vill delta i vad du gör. Och sen, det som jag tycker är intressant, jag kommer inte jättemycket in på det idag, men att ge det vidare. Att det man får eller det Gud gör eller det man får erfara får man ge vidare till någon annan, till nästa generation, till sitt folk, till de man känner. Den här bönen, Gud, låt det här inte stanna med mig. För de här veckorna, vi har inte varit uppe i någon slags privat religiositet eller privat andlighet. Och så jag tänker att när Gud gör något så blir vi inte mer själviska, mer hatiska, mer upptagna, mer, utan vi blir mer fyllda av honom. Och hur den var han? Ja, vi ska se på hur den Jesus var. Han var trots allt sänd av Gud och gav oss en bild av hur den Gud är. Förra söndagen predikade Olivia om den här bibelpassagen när Jesus möter Marta och Maria. Jag ska inte försöka göra repris på det, men det finns inspelat och man kan lyssna på det. De hade olika förhållningssätt till att Jesus var hemma hos dem. Och jag tänkte på det, men det var ju den här Marta som öppnade dörren till Jesus. Sen var hon fullt upptagen med att ställa allt annat i ordning. Men jag har en annan berättelse idag. Vi går in i där Marta möter Jesus, springer ut för att välkomna honom. Idag vill jag berätta om att det är Jesus som kallar. Vi tror på en Gud som är initiativtagaren. Det är inte vi som tar första steget. Det är inte vi som har hittat på en bild av Gud i våra huvuden. Det trodde en av mina lärare då i tiden tydligen. Ja, men det är bara något man hittar på i huvudet. Ja, men om Gud tog första steget. Om han har skapat dig och mig med syfte och en mening. Men då behöver jag utforska det. Och jag kommer lite in på just den här meningen och meningslösheten som ändå finns ganska starkt i dagens läge också. Men jag vill berätta om den här stunden när Jesus möter Marta, Maria och Lazarus har just dött några dagar sedan. Situationen som har uppstått, den är både tragisk, den är komplex. De här två systrarnas bror är död på grund av en sjukdom. Och de lever i uppfattningen att bara Jesus hade varit där så skulle det här ordna sig. Och det i sig är ju ganska jobbig insikt. Att Jesus, om inte du skulle ha varit några dagar sen. Om du bara skulle fatta att prioritera att vara här med oss. Du säger ju att du älskar oss. Och vi är dina vänner. Var var du? Och jag tror att det finns något i den här berättelsen som vi kan ta med oss och känna igen oss i. För att Jesus kom trots allt till platsen. Jesus är trots allt här. Jesus kom trots allt i världen. Jesus dog trots allt för dig och mig. Men vad gör vi om Jesus är här? Kommer det lite längre textstycke. Du som vill kan slå upp det. Johannes evangeliet 11 och vers 19 framåt. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror ska uppstå. Och Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och det som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och han kallar på dig. Så snart hon hörde det så reste hon sig och gick ut till honom. Judarna som var hemma hos Maria tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron på att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa det till honom, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Vi återkommer till fortsättningen. Men hon säger samma sak. Båda systrarna säger samma sak. Men Gud, Jesus, om du skulle vara här skulle inte vår bror ha dött. Var var du? Besvikelsen över att Gud inte var där. Han som skulle kunna vara var han vill. Han skulle kunna komma dit om han ville. Om han skulle ha brytt sig lite mer kanske. Vad tänkte de? Men de var i alla fall besvikna eller sorgsna över att brodern var död och att Jesus inte hade kommit i tid. Han hade fått höra om det flera dagar tidigare. Men först nu har han tagit sig till byn som heter Betania. Marta är snabb på att gå och möta Jesus då hon får höra att han kommer. Och tänk att det här är samma Marta som alltså förr var den som var så upptagen. Och det var hennes syster som satt vid Jesu fötter och lyssnade på Jesus. Tycker det är intressant, ni som var med förra veckan. Nu är det Marta som är först på plats. Hon är där för att ta emot Jesus och berätta för honom eller leda honom till graven eller på något sätt få träffa Jesus först. Och Marta säger då till Jesus, men jag fattar att det en vacker dag kommer allt bli bra. En vacker dag kommer han uppstå från de döda. Så där som vi tror på och som vi har lärt oss att det dödas uppståndelse. Men hon fattar ju att just nu är hennes bror död. Och Jesus börjar tala om uppståndelsen. Och vi ska inte gå djupt in i det här för det har vi inte tid med just nu. Men han säger att den som tror på honom aldrig ska dö. Han börjar prata om eviga livet. Och Marta, hon kände ju till att Jesus har makt över sjukdom. Hon har förmodligen sett att Jesus har hela sjuka. Blinda fått sin syn. Döva fått sin hörsel. Lama har kunnat röra sig igen. Det visste hon. Men hon visste ju inte vad det betydde att Jesus har makt över död och liv. Så hon tänkte, men Jesus skulle ha varit här. När han var sjuk skulle han ju kunna räddas. Men nu är det kört. Jag tänker mig, tänk oss in i hennes uppgivenhet. Hennes besvikelse. Och på något sätt den här meningslösheten som infinner sig. Tanken om att det ska kunna bli bra om bara Gud ska fatta allvaret. Känner vi igen oss i det? Gud, om du bara ska fatta hur jag på riktigt kände mig där och då, skulle du ha gjort något? Men du gjorde inget. Och så blir man bitter eller besviken eller tappar tron på att Gud ens finns. Jag vet inte hur det är för dig, men och storyn kommer ju sluta väldigt speciellt. Jag kan ju säga det redan nu. På ett sätt som vi nog inte har fått uppleva, åtminstone inte de flesta av oss. Men vad Jesus gör och hur han förhåller sig till de här är väldigt intressant. Någonstans menar han att allt kommer bli bra en vacker dag. Men de vet inte om att redan nu, här och nu, så är Jesus där för att totalt förändra hela situationen. Lärjungarna trodde att Jesus bara skulle väcka upp Lazarus från en sömn. För han sa det först, jag ska gå, vad säger han? Vår vän Lazarus sover och jag går för att väcka honom. Och så tänker de säkert att men om han sover nu så då blir han ju frisk. Och så lägger Jesus i nästa växel. Nej, alltså han är död. Lazarus är död. Verkligheten kunde inte förskönas. Och lärjungarna började förstå att det var allvar. Och Jesus var på väg rakt in i en allvarlig situation. Och någonstans får vi ta med oss det att Jesus är alltid på väg in rakt i vår allvar. Han flyr aldrig, han förskönar aldrig. Utan han vill vara där och välkomnas där och då, mitt i den här smärtan. Och jag tänker på deras meningslöshet och den här känslan av förtvivlan som de förmodligen kände. Och det här skrivs ju om i dagens läge ganska mycket. Och jag hittar inte riktigt de exempel som jag sökte efter. Men här i Vasa så var det en kvinna som ganska nyligen doktorerade. Här i, jag tror det var i december 2025. Och hon skriver om ensamhet. Hon skriver om meningslöshet bland unga. Jag vill ta ett litet citat från det. Ofrivillig ensamhet bland unga såg som ett allvarligt problem som kan bringa lidande i livet. Upplevelser av ensamhet var djupt destruktiva för en ung människa. Ensamhet är mycket mer än bara frånvaron av meningsfulla relationer. Det kan till och med vara en existentiell upplevelse i form av grundläggande separation från andra och upplevelse av meningslöshet. Man kan också läsa, i Sverige i alla fall hittade det, att de senaste 25 åren har antalet svenskar som uppfattar livet som meningslöst fyrdubblats. Det finns alltså en väldigt stor andel människor som är ensamma, upplever meningslöshet, att det inte finns ett sammanhang som man kan vara kopplad till, att det inte finns någon som värderar den man är för den man är, om inte man presterar eller gör. Och jag tror att statistiken är väl ganska lik i Finland som i Sverige. Men åtminstone så har en känsla av meningslöshet och en upplevd ensamhet öka. Och jag tänker också med Marta och Maria, de upplevde en meningslöshet. Men det var inget bara för den tiden. Utan det här är ju en situation som på många sätt skulle kunna vara som för oss idag. Och min fråga, vi har också varit inne i den här perioden av bön och haft lite bönämnen att be för nästa generation och de som är yngre. Och tänker, vad ger vi vidare? Vi vill inte uppleva Gud eller välkomna Gud bara för att hålla honom för oss själv eller hålla tron här. Utan kunna ge ett hopp till den som inte har hopp. Eller kunna ge ett kärlek till den som inte har upplevt sig älskad. Eller kunna ge ett sammanhang till den som är utanför sammanhang. Vad ger vi vidare? Vad är vårt arv till nästa generation? Och då pratar jag inte om att nästa generation om många, många år. Utan de som nu är en generation yngre än dig. Två generationer yngre än dig. Vad är vårt bidrag? Finns det plats för dem i våra liv? I vår kyrka? I vår gemenskap? Eller är vi så upptagna? Ber vi dem anpassa sig till oss? Vill vi förstå dem eller är vi ointresserade? För meningslöshet är ett problem i vår tid idag. Och vi går tillbaka till de här systrarna. För deras meningslöshet möttes ju av Jesus själv. Mitt i den här situationen så kommer Jesus in. Han är där för dem. Och jag tycker det intressanta som vi nu ska lyfta är att han säger det här. Eller Marta säger det här till sin syster Maria. Mästaren är här och vill träffa dig. Mitt i den här kaosartade, jobbiga, negativa sorgen så hälsar hon till sin syster att mästaren, Jesus, är här och vill träffa dig. Mästaren, det är alltså ordet rabbin eller på engelska teacher. Det var ju någonting som användes för en lärjunge att tala om sin mästare, den som man följde, den som man lärde av. Och det intressanta här är att den här termen nu används från en syster till en annan. Från en kvinna till en annan kvinna. Och i den här tiden så var det väldigt speciellt att tala till en man som sin mästare. För en kvinna hade inte mästare. En kvinna hade inte lärare på det sättet som männen hade. Och jag hade en kollega till mig som skrev om det här. Inte en kollega här, men en annan pastor som la ut texten och sa att Jesus bröt radikalt mot fariseiska och kulturella normer. Och han inledde samtal bland annat med samariska kvinnan vid brunnen. Trots att män inte talade med kvinnor i offentliga sammanhang. Och hon blev evangelist för sin stad. Jesus lät Maria sitta vid hans fötter som en lärjunge och lyssna till hans undervisning. Något som rabbiner aldrig tillät kvinnor. Och den Jesus har nu sagt att han kallar på Maria. I den här situationen så hälsar Marta till sin syster Maria. Jesus är här och vill träffa dig. Eller kallar på dig. Tänker i den situationen. Och jag tänker för oss samma sak. Men okej, om Gud är här, vem vill han träffa? Vad är han här för? Se någon mig. Mästaren är här och vill träffa dig. Jag tror vi kan plocka ut de orden ur den här texten och säga att det gäller för oss också. Gud är här. Jesus är här. Mästaren är här. Och han vill träffa dig. Det är kanske ingen direkt lösning på alla problem. Men det förändrar ganska mycket. Att Gud är här. Och han vill. Ibland tänker vi kanske att det är vi som vill så mycket. Det är vi som önskar så mycket förändring. Eller önskar få se liksom olika resultat eller bönesvar. Men Gud är här och han vill. I Filipperbrevet kan vi läsa kapitel 4, vers 4. Gläd er alltid Herren. Och än en gång säger jag gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för någonting utan låt Gud få veta alla era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vad är det står? Låt Gud få veta. Vad då? Hur många av våra önskningar? Hur många av våra funderingar? Alla våra önskningar. Inte bara någonting, inte bara det bästa, inte det vackraste, inte uppfixade. Alla era önskningar. Berätta för honom. Varför? Jo, för Herren är nära. Han är inte långt bort. Gud är inte avlägsen. Gud är inte bara skapare av himmel och jord och sen satt han sig så långt borta i universum som möjligt för att inte se dig. I hans ögon står det far över jorden och ser vad det finns människor som längtar efter honom. Gud är här och han vill. Låt Gud få veta allt. Alla önskningar. Det betyder allting. Alltihop. Allt. För varje situation. För jobbsituationer. För relationssituationer. För problematiska situationer. För situationer du har ställt till dig. För utmaningar. För förlusterna. För vinsterna. Alla sorters situationer. Berätta det för Gud. Bjud in honom där. Säg Gud, du är välkommen här. Mitt i det här stökigt, vackert, underbart, lätt, svårt. Kom in i min situation. Vi har pratat om bön och jag tycker man har ju så mycket att lära sig. Jag känner mig ibland väldigt ung och ibland känner jag mig gammal. Men, nej, inte gammal. Men det känns som det finns så mycket mer att lära sig. Vad betyder det att komma till Gud med det jag behöver och längtar efter och vill? Och när vi då lägger alla våra bekymmer och önskningar inför honom så står det att Guds frid ska bevara våra hjärtan. Vi talade för några veckor sedan om just hjärtat. Och hur komplext hjärta är. Och Gud behöver rädda våra hjärtan. Komma in i våra hjärtan. Vi tror inte på Gud för att anpassa våra yttre liv och leva på något sätt på ett vis som ska se bra ut. Det måste få komma inifrån. Från en förvandling på insidan. Från en längtan på insidan. Från en överlåtelse på insidan. Det är Jesus som kallar, det är inte jag. Det är inte mitt initiativ, det är hans. Och ifall det faktiskt är så, så tror jag det föder också en längtan till överlåtelse. Att ge tillbaka, eller att liksom ge mitt liv till honom. Till Gud, om han känner mig, om han vet allt. Om han bryr sig, om han ser mig, om han är här. Och om han vill möta mig. Vad blir min respons? Vi behöver inte visa upp hur mycket vi gör, eller hur mycket vi ber, eller hur mycket vi läser vår bibel. Utan vi behöver bara inför Gud säga vad vi längtar efter, vad vi behöver. Och vi vill ge till honom, för Gud är den här. Någon har sagt det, att det handlar om att fall in love or receive love. Alltså att bli förälskad och ta emot kärlek. Det var ett bra citat, men det var inte mitt och jag vet inte vem, men vi tar det. Att möta Gud eller låta våra hjärtan längta efter honom, att välkomna Gud, det handlar inte om andliga upplevelser eller att städa upp vårt liv. Det handlar om att Guds verk i oss får bli verkligt på ett sätt som förvandlar vårt eget liv. Men inte bara vårt liv, utan vår familjs liv, vår församlingsliv, vårt samhälles liv. Vi ber inte bara Gud, du är välkommen här. Du är också välkommen hemma hos mig. Du är välkommen här i den här församlingen. Och jag hoppas att det får bli en sån bön för oss alla. Särskilt du som ser den här församlingen som ditt andliga hem. Du går här regelbundet. Tänk om vi skulle ha bönen. Men Gud, du är välkommen här. När vi möts för att lovsjunga Gud, så det är inte för en personlig kick. Utan det är för att vi tror det händer något när vi samlas tillsammans. För att lyfta upp hans namn och berätta om stora saker Gud har gjort och vem han är. Att vi inte blir självcentrerade och fastnar i oss själv. Och det handlar om en överlåtelse. Inte det som jag gör för Gud, utan det som han vill göra i oss och i vår församling. I Apostlagärningarna 2:42 kan vi läsa att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De var överlåtna till någonting. De höll troget fast vid någonting. Och jag vet inte, om man älskar någonting. Om man är intresserad av någonting, så det är inte så svårt att vara överlåten. Jag vet inte hur det är för dig, vilka idrottsevenemang du går på. Hur ivrig, liksom, mycket iver man kan se. Men det du bryr dig om, det kan du vara ivrig för. Om du älskar vad Gud har gjort i ditt liv. Jag var på ett dop idag tidigare. En kär vän och broder som också brukar gå här, som döpte sig. Lät sig döpas. Det går inte att ta miste på när en människa har blivit funnen av Gud. Och fått ta emot någonting. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. De var överlåtna alltså. Och vi kan antingen fortsätta vara överlåtna. Eller att inte vara det. Vi kan ignorera liksom Guds ord. Eller när vi samlas, när vi lovsjunger. Eller så kan vi överlåta oss. Eller så kan vi finnas mitt emellan. Det är väl oftast där vi är. Ah, det är en kamp, vi dras och slits. De flesta av oss mittemellan. Vi borde kanske be mer, vi borde göra något mer. Nej, vi borde bara vara överlåtna honom. Välkomna Gud, säga, du är välkommen här. Nu har vi inte på väggen, men Augustinus lär ha sagt att wanting to want God is pleasing to God. Alltså att vilja ha Gud, det är tillfredsställande för Gud. Eller det är liksom vad Gud vill. Att vilja ha Gud. Wanting to want God is pleasing to God. Jag tycker att vi ramar in det på något vackert sätt. För det man bryr sig om, det man är överlåten till. Och det man är överlåten till, det bryr man sig om. Ni hörde om det att vi börjar med bibelstudier för vuxna också. Har någon varit här på bibelstudier för unga vuxna? Några? Bra. Det har varit uppskattat. Nice. Och Vi börjar med det för vi märker också att det händer något när vi läser Bibeln tillsammans. Och det står i Hebreerbrevet att Guds ord är levande och verksamt. Alltså det verkar, jag tänker på en, nu tänker jag bara på en liten sån här brustablett eller något, man släpper ner ett glas. Det verkar, det händer något, det blir en reaktion. Och det händer något när vi möts tillsammans. När jag var ung vuxen skulle jag gärna varit med på sånt, men vi hade inte riktigt då på den tiden. Men nu börjar vi också för vuxna, och det är jag väldigt glad för. Det är en fortsättning på vår alfakurs egentligen, och behovet där. Vi vill bara öppna kyrkan, sitta i kafé, läsa Bibeln tillsammans och låta Guds ord tala till oss. Men det är inte för att bara lyssna och ta till oss, utan som det står i andra Petrusbrevet 1:3-4. Jag tror inte här på skärmen, men ni får lyssna. Så står det att, eller i slutversen där, att det är för att ni ska få del av gudomlig natur. Vi ska få del av något som är Gud. Vi ska alltså delta i något som Gud gör. Vara del av det. Och jag tänker när Jesus möter Marta och Maria. Vi går in till den sluttexten igen och fortsättningen. Det är som att han bjuder in dem till att vara delaktiga i vad han ska göra. Vi går tillbaka till Johannes evangeliet 11:33. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, så blev han djupt rörd och skakade i sin ande. Och frågade, var har ni lagt honom? Alltså Lazarus. Och de svarade, Herre, kom och se. Jesus grät. Och då sade judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Och Jesus sade, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut! Och då kom den döda ut med fötter och händer, inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Vilket härligt ord att få höra i den här situationen. Gör honom fri och låt honom gå. För mig blev det en bild av att det är det som händer också när människor kommer till Jesus. En människa kan bli fri och börja gå. Och Lazarus som har varit fullständigt på andra sidan om livet får höra orden, gör honom fri och låt honom gå. Jag tänker på ordet vi läste i början om att hur mycket mer ska inte vår far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber? Hur mycket mer vill inte Gud ge till oss som ber till honom? Bulta så ska dörren öppnas. Fortsätt sök honom. Fortsätt längta efter honom. Säg till honom, du är välkommen här. För han vill och han är här. Frågan är vi öppna för att Gud är här? Ger vi den platsen i våra liv? Att välkomna, att uppmärksamma, att delta och att ge vidare. Som vi sa i början. Att fortsätta vara öppen. Tänk om Gud faktiskt vill göra något för mig, i mig. Att uppmärksamma det. Bekänna det. Gud, jag tror att du är. Jesus, jag tror att du är Gud. Jesus, jag tror på vad du gjorde på korset. Helige ande, jag tror att du vill fylla mitt liv. Och att delta, att bjuda in. Det är lite spännande. Det är mycket lättare att vara en observatör på sidan om. Men det är mycket mer spännande att bli blöt. Svårt att lära sig simma, svårt att ta sig någonstans om inte man rör på sig. Svårt att känna värmen från elden om inte man går nära. Svårt att få uppleva Guds kraft i ens liv om inte man välkomnar honom. Ber om den helige ande. Och sen att ge vidare. Vem finns det runt dig? Kanske i din familj, på din arbetsplats, i din skola. Som behöver erfarenheten som kanske du har fått. Av att Gud är här och han vill möta dig. För vi tror på en Gud som är initiativtagaren. Så vi får leva i en respons till honom. Vi behöver inte krampaktigt säga till Gud vad han ska göra. Han vill den. Han vill möta oss. Han vill vara nära oss. Det finns många ställen som pekar på det i Bibeln och som visar på att det är så han verkar. Men vad vill jag? Vad vill vi? I Efesierbrevet läser vi att jag ber att era hjärtans ögon ska öppnas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det är inte kyrkans kraft. Det är inte någon pastors kraft. Det är inte vår kraft. Det är inte något mänskligt hopp. Duktigt ledarskap eller någon som talar på ett bra sätt. Eller vår egen förmåga att göra något åt våra liv. Det är Guds kraft som har fått vara verksam. Vi behöver hans kraft. När vi säger Gud, du är välkommen här, så det är inte bara en känsla på insidan, utan det är som en hälsosam stormvind. Inte som förstör, men som känns, som märks. Så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Tänk om det skulle vara bön. Gud, öppna mitt hjärtas ögon så att jag förstår vilket hopp du har kallat mig till. Gud, du är välkommen här. Jag vill bara göra några sista påståenden och statements. Det här är sista delen i den här månadens serie. Och också de här 21 dagarna av bön och fasta slutar idag. Och vi har sagt det, God comes where he is wanted. Gud kommer där vi längtar efter honom, där vi öppnar upp för honom och säger, Gud, här behöver vi dig. Och jag vill att det ska gälla, vi vill, och vår bön som pastorer och som de äldsta i den här församlingen, det är att den här församlingen ska få vara en sån plats. Det här är Guds församling. Vi är del av Kristi kropp, och det kommer vi in på nästa söndag framåt. Och Jesus är huvudet för sin kyrka. Han är liksom mästaren, ledaren, han är den vi följer, älskar, tjänar och tror på. Vi vill bjuda in Gud, och vi vill med våra hela liv säga att Gud, du är välkommen. Inte bara på söndag klockan 5, inte bara på en bön på tisdag, utan på något sätt i våra liv. Tänk om vi skulle gå ut härifrån och leva liv som bara pulserar det. Men Gud, du är välkommen där jag är. Jag vill gå dit du är, och dit jag går så vill jag att du ska vara med mig. Heliga ande, du är välkommen. Led mig i min vardag, där jag finns. Hjälp mig att ge ett hoppfullt ord till någon som behöver det. Att se den som är ensam. Att göra något gott för den som tror att den inte förtjänar det. Att se någon i ögonen som inte har blivit mött av en enda person på en hel dag. Med en vänlig blick i ögonen. Vi vill vara nära Guds värme och hans heliga andes liksom eld och värme. Vi vill också passa det vidare, leva i det och få se till att fler får tag på det. Resultatet i apostlagärningarna, det var ju att folk kom till tro, att fler såg vad som hände, att Gud blev upphöjd och ärad och älskad, och folk märkte att det var något på gång. För att Gud var välkommen och hans kraft var verksam. Vi vill se Guds rike komma, och vi vill låta våra liv bli formade av hans kärlek. Och vi vill tillsammans se till att den här platsen är ett bönens hus för alla folk. Oavsett varifrån man kommer, om man tror på Jesus eller inte, eller om man har gått till andra församlingar eller aldrig varit inne i en pingstkyrka. Men att det här får en plats där vi får närma oss Gud. För han har lovat att närma sig oss. Vi vill välkomna dig Gud i våra hjärtan. Vi vill välkomna dig Gud i våra familjer. Vi vill välkomna dig Gud i vår församling. Och vi vill välkomna dig Gud i vår stad. Kan vi ställa oss upp? Vi har suttit en stund, men också för att be tillsammans och lovsjunga. Och slutligen bara, den som vill få med i den bönen och säga att Jesus, om du är här och du vill möta mig, då vill jag också möta dig. Tänk på Maria som får höra orden. Mästaren är här och han kallar på dig. Jesus är här och han vill möta dig. Gud, nu tackar vi dig för att du är här med din heliga ande. Att vi får närma oss dig. Du är inte avlägsen, du är inte långt borta. Du är inte udda för oss och vi är inte udda för dig. Utan du är nära och närvarande och vi vill bara uppmärksamma det. Och vi välkomnar dig. Och jag ber för den som längtar på sitt djup av sitt hjärta efter dig. Att den ska våga säga det, åtminstone i sitt hjärta, men också kanske med sin mun. Gud, jag välkomnar dig. Och nu som en sista grej. Ibland gör vi det. Och jag vill ge dig chans. Om du är här och du aldrig har välkomnat Gud i ditt liv. Du har aldrig sagt till Jesus att jag vill att du ska få plats i mitt liv. Då vill jag ge chans för dig nu att be en enkel bön. Och jag kommer inte peka ut dig på något vis, men jag vill uppmuntra dig att komma fram till någon av förebedjarna efteråt. Det finns folk här som vill be med dig och alla andra också. Men kom till den personen i så fall, någon valfri bara här, och säg att idag har jag välkomnat Jesus i mitt liv. Och förebedjarna kan göra sig redo att komma fram färdigt. Det står i Romarbrevet om att välkomna Jesus. Och så här står det. Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Och skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är det ingen skillnad mellan jude och grek, och alla samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är en enkel grej. Det betyder bara att säga, Jesus, jag tror på dig. Jag vill tro på dig. Att du dog på korset. Att du uppstod för min skull. Så jag skulle få syndernas förlåtelse och evigt liv. Och få en relation med Gud Fadern. Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner. Så hela församlingen kan be med mig. Men om du känner dig träffad eller vill välkomna Jesus, då vill jag bara uppmuntra dig att be med i den här bönen. Jag ber först och så ber ni efter. Jesus, tack för att du är här. Jag glömde en grej. Om du är här, jag vill ge dig chans bara att med alla blundar. Jag vill bara säga vem det är jag ber tillsammans med. Så om du är här och längtar efter det här och vill välkomna Jesus, så medan alla sänker sina huvuden just nu, lägg bara upp din hand så jag ser vem jag ber med. Ska jag involvera dig? Jag ser dig. Jag ser dig. Finns det någon till? Jag ser dig. Ni kan lägga ner era händer. Ber vi tillsammans. Jesus, tack för att du är här. Tack för att du kom till jorden. Tack för att du gav ditt liv. Tack för att du dog på korset. Så att jag skulle få syndernas förlåtelse. Och evigt liv. Och en relation med dig, Gud. Tack för att du tar emot mig. Jag vill ge mitt liv till dig. Just nu vill jag välkomna dig, Jesus. Välkommen, Jesus. Och tack för att jag får vara ett Guds barn. Amen. Okej, nu lovsjunger vi. Och du som bad det här, kom fram. Låt någon välsigna dig och be för dig. Och nämn det för någon. Och har du andra behov, välkommen fram så ber vi för dig också.